I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Paulus skriver: jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Kära Kristi församling, kära medkristna. Den här söndagen, tredje söndagen efter påsk, hade i den evangeliebok som jag växte upp med överskriften Hemlängtan, medan det nu står Vägen till livet. Det betyder väl att de båda rubrikerna pekar åt samma håll, men med lite olika betoning. I min konfirmationsbibel så löd den här versen som jag började med så här: ty jag håller före att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Så översatte man för 100 år sedan. Paulus talar om en kommande härlighet som är någonting alldeles underbart. Det perspektivet kommer ständigt tillbaka i hans brev. Han visste att något som övergick hans egen, liksom vår, fattningsförmåga låg framför honom. Och han längtade ofta, samtidigt som han visste att han för församlingens skull behövdes här och gärna ville för den skull vara kvar. Men hur kunde Paulus veta att det fanns någonting så underbart som han längtade efter? Att det finns ett sånt hopp? Och det är en viktig fråga. På vilken grund vilade hans hopp, hans förvissning om den eviga härligheten, att den fanns? En annan sida är ju hur den kunde vara hans del, eller han har del i den. Men just detta, att den finns. Ja, jag tänker att det finns tre saker som jag vill peka på. Det finns säkert fler, men jag vill peka på tre saker. Dels vad de andra apostlarna hade delat med honom om alla Jesu löften. Paulus hade ju själv aldrig varit en lärjunge till Jesus och vandrat med honom som Petrus och Johannes och de andra. Men vad apostlarna och de som kom som deras medhjälpare hade sett och hört, det har de naturligtvis talat också med Paulus. Och vi vet om ett tillfälle när Paulus under 14 dagar var hos Petrus. Och då har säkert Petrus inte bara lyssnat på Paulus omvändelse, utan också berättat för Paulus om mycket av det som Jesus sa. Vidare så hade Paulus förstått profeternas löften om Messias, som inkluderar löften om uppståndelse och evigt liv. Om ni vill läsa någonting underbart, så läs Jesaja kapitel 25, så finns där väldiga löften om uppståndelsen. Och det så var Paulus ju en, om vi får kalla honom så, en apostolisk profet, eller en profetisk apostel, som av Herren själv var anförtrodd med många löften som han skulle ge vidare och som vi finner i hans brev. Ja, kära medkristna, det väntar en härlighet, ett evigt liv. Den ska bli verklighet för varje Jesu lärjunge, antingen nu Jesus själv hinner komma på den stora dagen eller i den stund när vi måste möta döden. Men den dagen vi möter döden, så är Jesus där och säger till var och en av de sina: amen säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Men den här tiden som vi lever i, där finns det mycket som är underbart. Helt fantastiskt underbart. Det finns så mycket vackert, så mycket fint, så mycket att glädjas över. Och Herren kan vara så slösande i sin godhet mot oss. Men ni vet också allihopa att livet på jorden ibland kännetecknas av svårigheter, av lidanden, bedrövelser, sjukdom, förföljelse, psykiskt eller fysiskt, människors ovänskap, relationsbekymmer. Människor, kanske några av mina närmaste, förstår mig inte. Och det värsta av allt, egentligen, jag drabbas av mitt eget onda jag, om och om igen. Det där onda jaget som liksom sticker upp, och jag blir så otrevlig. Jag tänker så onda tankar, svarar så tråkigt, så surt, oförsonligt. Och så börjar jag tycka synd om mig själv. Jag vet inte om ni känner igen det. Man börjar tycka synd om sig själv. Självömkan är inte någon dygd. Det är synd. Och djupa sett är det misströstan. Och det är otro. Och det är en svår synd. Så visade det sig att den här tidens lidanden finns både utanför mig och innanför mig. Kommer liksom inifrån mitt eget onda jag, mitt kött. Och de här sakerna vävs samman till det som Paulus kallar för denna tidens lidanden. Men vilka dessa lidanden än är, så varar de bara en kort tid i jämförelse med den underbara ljuvliga värld som Herren har i beredskap för sina barn. Och det varar, detta lidande varar bara en kort tid. Men medan det varar kan det ibland kännas långt, men det är det inte. Låt oss nu se på Jesus som uthärdade sitt lidande och såg fram mot den härlighet som väntade honom. Men Jesus gick genom sitt lidande utan att synda. Det gör inte vi. Men vi får i honom allt det vi behöver. Också den förlåtelse som renar våra samveten från allt som orenar oss. Så att vi med nytt hopp, med ny frimodighet kan vandra på vägen framåt och tacksamt leva tillsammans med dem som han har gett oss. Och samtidigt se uppåt, hemåt, där han väntar på oss, på dig. Och där allt förvandlas och allt blir nytt i en ny förhärligad kropp. Där du inte har ont i knäna eller ont i axlarna eller ont i huvudet eller någonting annat sådant. Och bäst av allt, vi ska få se honom. Så låt oss bekänna det som Herren nu har påmint oss om. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud, vår Fader, lys oss med din sanningsljus när vi famlar i mörker. För oss på dina vägar fram till det mål som du har lovat oss. Ge oss den frid som världen inte kan ge. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till textläsningarna på tredje söndagen efter påsk. Vi börjar i den gammaltestamentliga läsningen från profeten Jesaja. Så säger Herren: ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Och från Hebreerbrevets 13:e och sista kapitel så läser vi: därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det: en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa det då till varandra: vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga jag går till Fadern? De frågade: vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni frågar varandra om det som jag sade, en kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er, ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta, i glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber. Fyll våra hjärtan med den lovsång som du i ditt ord inbjuder oss att sjunga. Den lovsång som börjar här och fullbordas där hemma. Fyll våra hjärtan med den glädje som bara du med din ande kan föda i våra hjärtan. Och nu ber vi dig, välsigna den här stunden. Välsigna barnen i söndagsskolan. Välsigna deras lärare när de nu ska undervisa. Kom och låt din gode ande vara där också bland dem. I Jesu namn. Amen. Fem gånger kommer det i vårt evangelium idag orden en kort tid. En kort tid. Vår text är hämtad ifrån Jesus stora avskedstal till lärjungarna kvällen före hans lidande. Och eftersom de orden kommer tillbaka nu så många gånger så ska vi sätta det som överskrift idag. En kort tid. Först vill vi försöka förstå vad Jesus menade när han säger med en kort tid. Och sen något om den korta tid som står till buds för omvändelse. För att vi ska vara beredda när den korta tiden är slut. Och till sist ska vi säga något om hur kort den tid är, men som kan kännas så lång. När prövningar och svårigheter möter Guds barn på vägen till det eviga livet. Alltså en kort tid. Först, en kort tid. Vad menade Jesus? Det är inte alldeles lätt att se. Han sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och lärjungarna förstod inte. Och de samtalade med varandra. Och det är något hemlighetsfullt över orden. Och det verkar som om lärjungarna på något sätt kanske skämdes för att de inte förstod. För de frågade inte Jesus. Vad menar, men sinsemellan säger de, vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och med att säga, vad menar han, jag går till Fadern. Men Jesus visste att de undrade över detta. Precis som Jesus ju vet precis vad vi grubblar över. Och så sa han till dem, ni frågar varandra om det som jag sa till er. En kort tid och ni ser mig inte. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Jesus visste att lärjungarna den här kvällen i Jerusalem, att de var fyllda av oro. Jag tänker ångest och sorg. De märkte att mörkret på något sätt hopade sig. Men deras sorg, deras jämmer, deras gråt skulle bli långt mycket värre. Nästa kväll skulle det vara en kväll med ohygglig förtvivlan. Det kan vi nog föreställa oss. Allt skulle vara slut för dem. Deras stora framtidshopp var helt slaget i spillror. Deras mästare skulle ligga sönderslagen i en grav. Och alla skulle vara svikare. Och Petrus skulle helt i enlighet med Jesu profetia så nesligt ha förnekat sin herre. Och en av dem, deras egen Judas, hade då varit den som visat mördarna vägen. Och den kvällen, där på fredagskvällen eller på lördagskvällen, kanske de redan då visste vad Judas hade gjort med sig själv. Den som har haft någon i sin närhet som har tagit sitt eget liv, den vet vilken fruktansvärd känsla det är. Och han eller hon har kanske dessförinnan åstadkommit någon särskild sorg i gemenskapen, så blir det dubbelt svårt. Här i Jerusalem knyts alla de här olika sakerna samman med hela deras framtidshopp som låg grusat och ödelagt i en grav utanför stadsmuren. Ni ska komma att gråta och jämra er. Och så blev det. Under den fruktansvärda lördagen fanns det inte någon bland dem som vågade drömma om det som sen skedde på den påföljande dagen. Ni kommer ihåg vad som vi hörde här om söndagen. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Under 40 dagar visade han sig sedan vid en rad olika tillfällen. Evangelierna har berättat om 11 olika tillfällen. Och sista gången summerar Lukas. Sen förde han dem ut i Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor Vad står det nu? Vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. I stor glädje. Sorgen var vänd i glädje. Deras ögon hade verkligen fått se honom. Och de visste att alla löften var sanna, fullbordade. Han levde. Och nu drog de in i Jerusalem i stor glädje. Utan att längre se honom. Men nu visste de något mera. De visste att de med trons blick kunde se honom. Utan att se honom med sina fysiska ögon. Tillbaka till texten. Jag går till Fadern, hade Jesus sagt. Och så citerar de, alltså lärjungarna citerar Jesus. Och lite tidigare på kvällen så hade Jesus sagt så här. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Säger han när han talar om anden som ska komma. Och så fortsatte han. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. Lärjungarna ska se honom. Men världen kan inte se honom alls. Ty jag lever och ni kommer att leva. Och den dagen kommer ni att förstå att jag är i Fadern och ni är i mig och jag i er. Guds ande, vars ankomst vi ska fira om några veckor, är Jesu ande. Och när anden kom, så kom Jesus till sina lärjungar. Han kom och tog sin boning i dem, så att de kunde säga, vi ser honom inte, men vi ser honom ändå. Han är här, han lever i oss, i mig. Vi ser honom inte med våra ögon, men vi ser honom med hjärtats trosögon. Och vi vet att han är här, mitt ibland oss. Precis som vi också säger här idag, när vi är samlade till gudstjänst kring Guds ord och nattvard och i helig syskongemenskap. Så är det för en kristen. Jag ser honom inte. Och ändå ser jag honom. Jag ser honom och jag läser hans ord. Jag hör hans röst. Jag vet att han lägger sin hand på mig när jag ligger vid nattvardsbordet och tar emot hans kropp och hans blod. Jag vet att han i mitt livs största ögonblick, dopets ögonblick, la sin hand på mig och sa, Bengt, du är min och jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Hebreerbrevets författare skriver, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom. Tänk på honom. Blicken på Jesus. Se på Jesus. Tänk på honom. Så tröttnar ni inte. Förlorar inte modet. Och så förlorar vi inte glädjen. Detta att få se honom med trons ögon gömmer sig nog i Jesu ord till lärjungarna den kvällen. Att ni ska få se mig. Kanske det därtill gömmer sig i det perspektivet som vi ska fördjupa om en kort stund, att ur evighetsperspektivet är tiden fram till hans ankomst en kort tid. En kort tid som kan också rymma mycket svårigheter. Men den tiden är kort. Och det är ju egendomligt att Jesus kan säga för 2000 år sedan, se, jag kommer. Han säger inte om väldigt länge. Han säger, se, jag kommer snart. Det är en kort tid fram till Herrens synliga ankomst, då vi med våra fysiska ögon ska få se honom i hans härlighet. Men hur det här än blir, och antingen vi blir 70, 80, 90 år här, eller vi får uppleva att tiden går, eller hur allting än blir, så är det en kort tid. Nu fortsätter vi och säger, en kort tid för omvändelse. En kort tid för omvändelse. Vi som lever i den korta tiden som varar fram tills Jesus kommer, vi lever själva en kort tid. En människas tid på jorden liknas i skriften vid gräset. Eller liknar blommor som står en eller några dagar och sedan vissnar. Det står så i Psaltaren 90 att du sköljer bort dem, alltså dagarna. De är som en sömn och morgonen gror dem som gräset. Och morgonen gror det och blomstrar, mot kvällen vissnar det och torkar. Så är det med vårt liv, säger Moses i den salmen. Vårt liv är kort. Det är jättekort. Det varar en kort tid. Och det är under denna korta tid som vår evighet avgörs. Om jag är i Kristus och lever trons liv, ser honom för mina inre ögon och äger honom i mitt hjärta genom tron, så är allt i ordning. Och antingen jag ska möta honom när han kommer min sista dag och säger, idag ska du vara med mig i paradiset, eller han kommer i sin härlighet på himlens skyar, så kommer han för att ta mig med sig dit, till alla de andra som hör honom till kommer att vara. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om krafterna räcker, fortsätter Moses i den salmen som vi läste. Men ni vet att om man går över en kyrkogård och ser på gravstenarna, eller vi läser dödsannonserna, så ser vi att det finns många som dör tidigare än så. Och är vi lite yngre än vad jag är, så kan ni också lägga märke till att det finns de som är yngre än er, var och en, som lämnar det här jordelivet. Vårt liv är kort. Det finns ingenting som är så viktigt som detta, att jag vet att jag är i Kristus. Att äga denna visshet, jag i Kristus, med alla mina synder förlåtna, har frid med Gud genom min Herre Jesus Kristus. Ingenting på hela jorden är så viktigt som detta. Allt detta fick jag i det heliga dopet. Och för oss föräldrar, vi som har barn eller numera barnbarn, så finns det ingenting som är viktigare än detta. Att vi hjälper våra barn till att förstå vad de fick i dopet. Och vilken oerhörd betydelse det har att bli kvar hos Jesus genom hela livet. Somliga av oss som är samlade till gudstjänst här har det nog så att det som vi fick i dopet, det lämnade vi bakom oss och på ett eller annat sätt kom bort. Troslivet torkade bort. Bönen upphörde. Gudstjänsterna besöktes bara sporadiskt eller inte alls. Sällan eller aldrig någon bibelläsning. Många unga från kristna hem har gått bort från tron. Men många har också kommit tillbaka och funnit att dopets nåd med hela dess enorma kraft och välsignelse var kvar. Så som den förlorade sonen som Jesus berättar om i Lukas 15 fick tillbaka allt när han kom tillbaka. Allt och mer därtill. Hur har det gått till? Hur kom det sig att du kom tillbaka? Ja, Guds ande kom, lockade, kallade på det ena eller andra sättet. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Men alltid genom Guds ord på något vis. Och det blev plötsligt viktigt att ha sin sak med Gud i ordning. Förstår vi att det är viktigt att vara resklar? Det vill säga redo att bryta upp. Jag kan ta ett litet exempel. Som när man väntar att taxin ska komma klockan 4:30 på morgonen för att hämta en till att köra till flygplatsen. Man ska med ett flyg för att vara borta i 3 månader någonstans. Långt bort. Då är det ju inte precis så här att man packar resväskan klockan 4:15. Det funkar ju inte. På kvällen måste det bli, då måste man vara resklar. För annars så kommer det inte att gå. Man kommer inte med planet. Så är det också för oss när det gäller den himmelska resan. Vi har en kort tid till förfogande. Fast någon kanske tänker, det är goda tider än. Jag har så mycket annat att tänka på. Jag måste få ägna mig åt det. Nu måste jag klara upp det och det istället. Och jag vill få uppleva vissa bestämda saker som är viktiga för mig först. Men detta håller inte. Jag tänker att du vet det. Och har handlat utifrån det. Du hör säkert till de lyckliga som har väskan klar. Du har din sak med Gud i ordning. Och det har lett till att du också, så långt det på dig beror, har fått saker och ting i ordning med din nästa. Kanske, jag är inte säker på det, men du kanske inte heller vet det, att du minns den dagen då du fick frid med Gud. Eller minns du det inte, så kanske du har klart för dig hur det gick till när ditt hjärta fick fäste i Guds löften. Fick fast mark i Guds löfte om dopet. Och när du liksom blev helt klar över att du kan säga: jag vet att mina synder är förlåtna. Och att du vet att du är hans. Och att han har förvissat dig om att han aldrig ska lämna dig. Men den som inte har det så har heller inte sin resväska klar. Tänk inte att du har lång tid på dig. Det är en kort tid som står till buds. Och den kan vara kortare än du tänkt. Jag var en gång kallad att predika på en evangelisk årsfest i Österbotten. Vi har österbottniska gäster, ska prata om sen, i kyrkan idag. Jag predikade över temat den sista predikan. Några dagar efter det här mötet så fick jag veta att en av åhörarna där i Österbotten, en lantbrukare, att han därefter hade åkt hem och gått ut i sin laggård för att sköta sina sysslor, och så dog han där. Det var bokstavligt talat den sista predikan han fick höra. Jag vet inte, men jag tänker att han var resklar. Inne i vår gamla sakristia här i kyrkan så har vi en tavla med det man kallar för en prästspegel, där det står olika saker som en präst har att tänka på i sin tjänst. Där står det bland annat så här på gammal svenska: gör varje predikan så som bleve han den sista. Det gäller för prästen att skriva sin predikan som om det var hans sista predikan. Men det gäller också för den som lyssnar. Lyssna som om det var den sista gången du lyssnar. För tiden till omvändelse är en kort tid. Och till sist, en kort tid varar lidandet. Vi började vår gudstjänst idag med Paulus ord i Romarbrevet 8. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Mycket på jorden kan vara helt underbart. Tänk en vårmorgon med den där fågelsången som kan finnas nu. Det är helt underbart där borta där vi bor, längs med Kornhärdsgatan och upp i skogen. Eller en lycklig bröllopsdag. Eller glädjen över ett välskapat barn som föds till världen. Eller vänners gemenskap och mycket annat. Men vi vet också hur mycket som är förvridet i den här syndens värld. Att allt som har med konsekvensen av syndafallet att göra, som det här med sjukdom, lidande, död, följden av mänsklig fiendskap i krig, religionsförföljelse, etniska rensningar som till exempel i Turkiet för 100 år sedan, Hitlers folkmord eller Burmas utrensning av rohingyerna. Det finns ett lidande som också följer med att man har fått frid med Gud. Och en strid som följer med den friden. Och det är striden både med ondskans andemakter och med det egna köttet. Vi nämnde om det förut, men låt oss komma ihåg att också det lidandet varar en kort tid. Därför bör vi inte tappa modet när det går dåligt, när vi upplever att vi håller på att ge upp. När du märker att ditt eget onda jag kör ner dig i den andliga källaren och du fastnar i självömkan, surhet, bitterhet, bedrövelse över att så många i din närhet inte förstår dig. Och så handlar du riktigt så där dumt. Glöm då inte att tiden är kort. Lidandets tid är en kort tid. Men var noga med att erkänna att denna missmodsande är synden i dig. Och det finns bara en sak som kan lösa oss från det. Det är att erkänna och få ta emot Jesu blods renande kraft. För i syndernas förlåtelse får vi nytt mod. Vägen till det eviga livet är en väg som går genom lidande. Och det tröstade Paulus. Det står faktiskt att han tröstade dem med att tala om att det är genom mycket en bedrövelse vi ska gå in i Guds rike. Det är så. Och i dagens evangelium tröstade Jesus sina vänner med liknelsen om kvinnan som föder barn. Somliga av oss har varit med när våra hustrur har fött barn och fått uppleva ens hustrus enorma smärta. Och en rad av er har upplevt det, vad det är att föda barn, hur svårt det är. Den ohyggliga smärta och kamp, men också när man genom tårarna kan se med glädje, det här är ett barn, mitt barn, vårt barn. Så kommer glädjen. När Jesus sa det här så hade han sitt livs allra svåraste dygn framför sig. Vad han skulle igenom, det kan ingen av oss förstå. Eller som vi sjunger gärna på långfredagen, så som Jesus smärta var, aldrig någons varit har. Och den smärtan, också den, är förebildad i kvinnans smärta när hon föder. Men Jesu lidande skulle också bara vara en kort tid. Även om vi inte kan fatta liksom det, vad ska vi säga, det evighetsdjup som finns i hans ställföreträdande lidande. Men det här lidandet som han skulle igenom, och där han ger uttryck för vilken ångest han hade när han kommer ut i Getsemane, det hade han nu framför sig den här kvällen när han talar med sina lärjungar om den korta tiden. Och han inkluderade nog sig själv i jämförelsen med en kvinnas lidande när hon föder barn. För så har ju Jesus i och genom sitt dödslidande, om jag får uttrycka det så, fött en människa. Han har fött en människa, en kvinna. Likt Adam som Gud lät somna och öppnade hans sida, och från den sidan plockade han fram ett revben och skapade en kvinna. En kvinna åt Adam. Och så har en alldeles ny människa trätt fram genom Jesu öppnade sida, genom hans smärta. Kristi brud. Och den bruden, det är alla som hämtar sin tro, sitt hopp, sin frimodighet från det blod och det vatten som strömmade ut från Jesu sida efter hans död. Jesus har uppstått och han lever och han är mitt ibland oss. Och så ska också du som hämtar tröst i Jesu löften om dopets vatten och hans ord om nattvardens hemlighet uppstå bortom döden. Och så ska vi leva med Jesus alltid och i evighet. Då ska det bli alldeles klart att det verkligen var en kort tid. Men denna korta tid, den är dyrbar. Låt oss använda den väl. Låt oss använda den så att vi i evigheten inte behöver ångra att vi slösade bort den. Låt oss använda den så att vår läsning av Guds ord går före all annan läsning. Låt oss använda den så att vi använder den på ett sådant sätt att vi i vårt inre förnimmer att Herren bejakar vad vi gör. Låt oss använda den till att göra gott mot vår nästa. Också mot den nästa som har varit lite problematisk eller svår mot oss. På det sätt som Guds ande leder oss, låt oss på nytt och på nytt vända tillbaka till honom. för att renas från allt som orenar våra samveten. Till Jesu Guds sons blod. Det är vägen till livet som är temat idag. Vägen till livet. Det eviga livet. Till det säger vi amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen. Nu. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.